Hej och välkomna till gudstjänst, eller bibelstudie eller vad vi nu ska kalla det för. Och vi ska börja med att be. Sen ska vi be oss till dels Matteus 20 och dels Johannes 13. Herre, vi tackar dig just nu och vi tackar dig Jesus för att vi får samlas tillsammans, lyssna till ditt ord. Herre, vi ber att du smörjer din tjänare att dela de tankar som du har förberett. Jesus, vi är tacksamma för att vi har dig, att vi har frälsningen. Vi är tacksamma också för att vi har varandra, Kristi kropp, församlingen. Och vi ber för dem som inte kunde vara med idag av olika anledningar. Vi ber för dem som är sjuka, vi ber för dem som är bortresta. Vi ber för dem som är nedtyngda av jobb och förpliktelser av olika slag. Herre, vi ber att du välsigna var och en. Tack Jesus för lovsång och gemenskap. Vi ber att de här orden får bli rikt välsignade och vidröra våra hjärtan på ett underbart sätt. I ditt namn. Amen. Jag har ganska mycket text. Jag tror vi gör så trots allt att jag läser det rakt upp och ner. Och det är inte för att jag inte har något att säga. Ni vet, när man inte har något att säga, de har mycket text. Då tar det tid att läsa den. jag vill bara att vi får med sammanhanget. Och den ena texten, den är från Matteus 20. Och den är faktiskt en text som vi var... eller predikade från alldeles nyligen. Kanske för bara några veckor sedan så läste vi det här. Det är alltså en mors begäran, står det som rubrik i min bibel. Zebedeus söners mor gick till Jesus och frågade honom en fråga. Men jag läser från vers 20 fram till vers 28 i Matteus 20. Modern till Zebedeus söner gick då fram till Jesus tillsammans med sina söner. Hon föll på knä och ville be honom om något. Han frågade henne, vad vill du? Hon sade till honom, lova att mina båda söner här får sitta bredvid dig i ditt rike. Den ene på din högra sida och den andra på din vänstra. Jesus svarade, ni vet inte vad ni ber om. Kan ni dricka den kalk som jag ska dricka? De svarade, det kan vi. Jesus sade till dem, min kalk ska ni dricka, men platsen på min högra sida och platsen på min vänstra sida är det inte min sak att ge bort, utan de ska tillfalla dem som min fader har berett för dem. När de andra 10 hörde detta blev de upprörda över de båda bröderna. Men Jesus kallade dem till sig och sade, ni vet att folkens herre uppträder som herrar över sina folk och att deras stormän använder sin makt över dem. Men så ska det inte vara bland er. Nej, den som vill vara störst bland er ska vara den andras tjänare. Och den som vill vara främst bland er ska vara den andres slav. Så har inte heller människosonen kommit för att bli tjänad, utan för att tjäna och ge sitt liv till lösen för många. Och sedan så, det här utspelades någon gång under den treåriga period som lärjungarna vandrade med Jesus. Men det som vi ska läsa nu, det utspelas precis innan Jesus blir förrådd och strax efter det korsfäst och dödad för att sedan uppstå igen. Och det är från Johannes 13 och versarna 1 till och med 17. Det var strax före påskhögtiden. Och Jesus visste att stunden hade kommit då han skulle lämna denna värld och gå till Fadern. Han hade älskat sina egna här i världen och han älskade dem in i det sista. De åt kvällsmål och djävulen hade redan ingett Judas, Simon Iskariots son, den tanken att han skulle förråda honom. Jesus visste att Fadern hade gett allt i hans händer och att han hade utgått från Gud och att han skulle gå till Gud. Han reste sig från bordet, lade av sig manteln och tog en linneduk och band den om sig. Sedan hällde han vatten i ett fat och började tvätta lärjungarnas fötter och torkade dem med linneduken som han hade bundit om sig. När han sedan kom till Simon Petrus sa det denne till honom: Herre, ska du tvätta mina fötter? Och Jesus svarade: Vad jag gör förstår inte du nu, men längre fram ska du förstå det. Petrus sade: Aldrig någonsin ska du tvätta mina fötter. Jesus svarade: Om inte jag tvättar dig, har du ingen del i mig. Simon Petrus sade: Herre, inte bara mina fötter utan också mina händer och mitt huvud. Jesus svarade: Den som har badat behöver sedan bara tvätta fötterna. Han är helt och hållet ren. Så är också ni rena, dock inte alla. Han visste vem som skulle förråda honom. Därför sade han att inte alla var rena. När han nu hade tvättat deras fötter och tagit på sig manteln och lagt sig till bords igen, sade han till dem: Förstår ni vad jag har gjort med er? Ni kallar mig mästare och herre, och det med rätta. Ty det är jag. Och om nu jag, er herre och mästare, har tvättat era fötter, är också ni skyldiga att tvätta varandras fötter. Jag har gett er ett exempel för att ni ska göra som jag har gjort mot er. Amen, amen, säger jag. Tjänaren är inte för mer än sin herre, och budbäraren är inte för mer än den som har sänt honom. När ni vet detta, saliga är ni om ni också gör det. Herre, vi ber än en gång att du välsignar dessa tankar i ditt namn. Amen. Titeln på kvällens budskap är en handduk istället för en tron. Jag ska förklara vad en handduk istället för en tron innebär. Men det här konceptet med att vara en tjänare, det kanske vi på ett sätt inte heller är vana vid, att det skulle vara någonting positivt. Jag menar, när vi hör ordet tjänare så tänker vi på någon som är mindre värd, och på något sätt liksom, det ringer inte någonting positivt i våra öron när vi hör ordet tjänare. Men i den kristna världen så kanske vi på ett något mera påtagligt sätt är ändå vana vid den tanken, därför att vi har hört de här berättelserna och vi har läst om Jesus och hur hans liv var, och det här konceptet är kanske inte helt främmande i den kristna världen. Men på den tiden så var det någonting som var helt främmande för människor. Man såg detta som någonting väldigt, väldigt negativt. Och jag tänkte på hur lärjungarna blev medvetna om någonting som de tidigare inte hade förstått. Och vi har ett djur representerat här ikväll, katt. Och ni stöter på djur i olika sammanhang. De lever i en annan värld. Och ibland så tittar vi på djuren liksom och tänker att, vad tänker de egentligen? Liksom, hur mycket fattar de, och vad är det de fattar, och hur upplever de sin omgivning? För det är uppenbarligen så att de upplever den annorlunda än vad vi gör. Men så är det också med ett barn. Ett barn upplever världen annorlunda än en vuxen. De växer in i detta för att så småningom det. Och vi märker det också när vi åldras. Vi märker att vi inte tänker likadant när vi är 30 och 40 och 50 och 60 och så vidare. Därför att vårt koncept, vårt sätt att se vår omgivning på grund av erfarenheter, på grund av kunskap som vi samlar på oss under vår livsvandring, så ser vi saker annorlunda. Och så var det också med lärjungarna, och de skulle lära sig en lektion som de aldrig skulle glömma i det här sammanhanget. De var entusiastiska. Men den här entusiasmen gick ur dem på något sätt. För att Jesus undervisade dem någonting som, vad är detta? Det är så annorlunda. Vi har inte hört det här. Vi förstår det inte. Och de blev medvetna om någonting. Och jag tänkte på tre saker som vi som lärjungar till Jesus Kristus blir medvetna om under vår vandring med honom. Och det första som vi blir medvetna om, det är vår egen oförmåga. Vår egen oförmåga. Kanske inte först, Först är vi som lärjungar. Vi är kanske unga, vi är entusiastiska. Vi säger, jag kan, jag vill, jag ska, jag förmår. Vi känner till det. Men allt eftersom vi vandrar med honom, allt eftersom vi går igenom olika saker, så inser vi att vi förmår ingenting i oss själva. Och lärjungarna, de var entusiastiska. Och de tänkte, nu är våran mamma med oss idag. Och vem kan stå emot en mamma? Så de tänkte att, eller hon tänkte rättare sagt, att jag ska ta och snacka med den där ledaren här, Jesus. Och säga till honom redan nu att när han introducerar sitt rike, så är det mina båda pojkar som ska sitta på den vänstra respektive högra sidan. Jag ska ta upp det med honom direkt. Och killarna hängde på och gick med honom fram och började helt enkelt att bearbeta Jesus lite och säga att ja, du vet, när den dagen är inne när du ska krossa romarna, sätta upp riket, regera här i Israel och så vidare, på den dagen så kan väl mina båda pojkar få vara de som sitter närmast dig. Och Jesus tog detta, och jag älskar det här med Jesus, därför att allting som människor sa, istället för att liksom slå en, i det här fallet, gamla testamentet i huvudet på dem, för nya testamentet fanns inte, att slå i huvudet på dem, men så tog han alltid de här tillfällena att undervisa dem. Och han gjorde det alltid kreativt. Han började alltid där de var. Han talade inte i termer som ingen förstod, utan han på något sätt började istället att undervisa från den platsen där de var. Och det är intressant att han började tala till dem om att om vi vill vara störst, om vi verkligen vill gå långt i vår vandring med Gud, då ska vi vara de andra tjänare. Han använder två stycken grekiska ord. Det ena är diakonos, som betyder en tjänare. Därav får vi ordet diakon, uppenbarligen. Men en frivillig tjänare. Det är någon som ställer sig i tjänst hos någon och vill tjäna. Men han använder också ett annat ord som är doulos. Och det är annorlunda mot diakonos, därför att det betyder en slav, någon som inte har en egen fri vilja, utan deras vilja är helt och hållet absorberad i någon annans vilja. Men han säger att så ska vi vara båda två. Men jag har inte tid nu att gå in på detta, men vi kan tjäna frivilligt, men vi kan göra det på ett sådant sätt att vi helt och hållet låter den vi tjänar ta över våra liv. Och vi blir på det sättet en doulos. Vi kräver inte någonting för oss själva, därför vi vet att våra behov är tillfredsställda i honom, i hans vilja, Jesus Kristus, när vi tjänar honom. Så att vi inser att vårt liv är bäst representerat när det är fullständigt underordnat honom. Och i Efesierbrevet 5:21 så finns det en vers som säger, underordna er varandra. Och det här var ett koncept som var väldigt främmande i den tidens värld. Nu är det Paulus som undervisar. Men den här världen kunde, hur kan underordna sig vara någonting positivt? Det står senare att hustrorna ska underordna sina män, barnen ska underordna sina föräldrar, tjänare och slavar ska underordna sig sina herrar. Men vad är detta för någonting? Det är väl ingenting nytt. I Paulus värld så var detta självklarheter. Det var ingenting som man behövde undervisa dem om. Vad är det som är nytt med det? Alla visste att om inte jag lyder mina föräldrar, jag inte lyder min mästare eller herre, ja, då kommer det gå väldigt illa för mig. Det var väldigt ingrott i människors liv, så det var ingenting nytt. Utan det som var nytt, det var att vi skulle göra det med en helt ny inställning. Han säger, underordna er varandra i Herrens fruktan. Inte i en mänsklig fruktan, utan en fruktan
för Gud. Att han är över oss. Och att vi underordnar varandra. Och det står i presens. Och det står i den här grekiska mellanformen. Vilket betyder att vi gör detta kontinuerligt för vårt eget bästa. Till vår egen fördel. Med andra ord, att om vi lever i den gudagivna design. Vare sig vi är män eller kvinnor eller barn eller tjänare eller mästare. Eller företagsledare eller anställda. Vad vi än är. Om vi ömsesidigt underordnar oss varandra. På grund av att vi alla vet att Kristus är över oss. Då kommer vi att upptäcka någonting som är till vår egen fördel. Därför att där är Gud fri att välsigna oss. Och tjänandet, det sågs på den här tiden och i den här kulturen som någonting negativt. Lärjungarna var alldeles ifrån sig. Vad menar du? Vi ska vara varandra tjänare. Här vill vi ha platserna till höger och vänster om dig. Och så säger du att vi ska tjäna istället. Vi är väl inga slavar, vi är väl inga människor som, vi är fria individer. De såg på detta på ett helt annat sätt. Och de blev väldigt förvirrade eftersom i deras kulturella tänkande så ville Jesus undervisa dem någonting som skulle degradera dem till någonting som människor ansåg vara en svaghet. Aha, en tjänare. Vilka uppgifter som när han sen senare började att tvätta deras fötter. Det var katastrof. Hur kunde han göra det? Det var en syssla som var avskild eller vad kallar man det? Avskild till de absolut lägst stående i rangordningen i samhället. Det var ingenting som en ledare skulle befatta sig med. Och de tyckte inte heller att de var värdiga att göra det. Vi som har följt mästaren, vi som har följt Messias, vi ska väl inte behöva tvätta någons fötter, men ändå var det det som han undervisade. Och det är intressant att se att vad som sen hände, det var att de blev arga. De reagerade. Petrus reagerade. Och det är intressant i grekiskan, det finns olika ord för att bli arg. Det finns tre olika ord. Det ena ordet är pergissimos. Och det betyder en undertryckt ilska. Ett annat ord är tumas. Och tumas betyder egentligen ett utbrott av ilska. Som kommer av att vi vandrar i köttet. Och försöker att få våra behov tillfredsställda från människor. Eller av människor och inte av Gud. Och sen finns det ett tredje ord som är orgei i grekiskan. Och det hittar vi i Efesierbrevet 4:26 respektive i Efesierbrevet 5:6. Och det är en slags neutral ilska. Det är inte synd i sig. Men det står att vi ska inte låta solen gå ner över vår vrede. Därför att den här orgei ilskan kan mycket väl bli perigissimos eller thumas. Och det är intressant att se hur Jesus blev arg. Han blev arg i templet. Han drev ut de här månglarna som det heter i gamla översättningen. Han blev arg på fariseerna. Så ilska i sig är inte nödvändigtvis fel. Men problemet är vad vi gör med henne. Och lärjungarna, de blev arga. De blev förvirrade. Och på något sätt så fick de stanna upp och tänka. Varför? Jo, därför att deras drömmar blev krossade. Deras förväntningar blev inte det som de hade hoppats. Deras önskningar blev inte uppfyllda och så vidare. Och jag tänker på hur vi i den här världen lever med drömmar och förhoppningar och förväntningar. Vi vill bli olika saker. Vi vill ha olika saker. Vi vill se olika saker hända. Lärjungarna hade ställt in sig på att de skulle följa Jesus. Och så småningom så skulle de få de bästa platserna vid hans sida. Och jag tror personligen, på grund av att vi bearbetar ständigt med en Hollywood-image. Hur vi ska se ut. Hur vi ska vara, hur vi ska bete oss, gör att människor lever med extremt höga förväntningar och förhoppningar i filmens värld och i musikens värld. Vi matas i det här. Och sen helt plötsligt så möter vi verkligheten. Det är inte så. Så blir vi enormt besvikna. Så blir vi arga. Människor har så mycket ilska inom sig så det bara bubblar om det. Människor är så arga. Det är så mycket konflikter. Och man ser det, man är i stressade situationer liksom, det behövs så lite för att det ska poppa upp. Men Gud säger, låt inte era solen gå ner över era vrede. Låt inte ilskan bli den här undertryckta ilskan. Leende på läpparna men arg på insidan. Låt det heller inte vara de här utbrotten till höger och vänster när man blir vansinnig. Men vredgas. Men låt inte solen gå ner över det. Vi blir arga. Jag blir fruktansvärt arg när jag ser vilka beslut som politiker fattar. Och jag blir fruktansvärt arg när jag ser vad journalister skriver och vräker ur sig. Och hur ogudaktiga åsikter florerar runt oss. Så det är ingen tvekan om det. Vi kan bli arga. Men vi får inte låta det gå ner i oss. På det sättet. Utan vi inser vår egen oförmåga. Vi kan inte förändra den här världen. Vi kan inte göra den här världen på det sättet, mänskligt sett, till en bättre värld. Vi kan bidra till det genom att vandra med Gud och vara fylld med hans ande. Men vi inser vår egen oförmåga. Och lärjungarna hade inte gjort det. De såg det på ett helt annat sätt. Wow! Vi ska bli de som sitter på hans högra och vänstra sida. Vi ska ha de mest prominenta platserna. Och det förtjänar vi. Men Jesus sa någonting helt annat. Vi ska vara tjänare. Och nästa sak jag tänkte på. Först vår egen oförmåga. Det är hans förmåga. Hans förmåga. Han är allsmäktig. Han är skaparen. Men det var hans kärlek till lärjungarna, det vill säga oss, som fick honom att ta upp handduken. Istället för att kasta in handduken, jag vet inte om ni vet vad uttrycket kasta in handduken kommer ifrån ibland. Men det kommer alltså från boxningens värld, när man kastar in handduken. När någon är på väg att bli besegrad, när man får så mycket stryk tränaren gör en bedömning att han tar skada, då kastar han in handduken och då bryts matchen. Men vi använder det i ett sammanhang där att man ger upp, man kastar in handduken. Och Jesus kastade inte in handduken. Han sa inte, vilket eländigt gäng lärjungar du har gett mig, fader. Jag orkar inte med dem. Jag kastar in handduken, jag lägger av, jag är inte längre frälsaren, messias. Jag kommer tillbaka och sätter mig på min tron. Han gjorde inte det. Utan han tog istället upp denna handduk och började att betjäna dem med den. Han tvättade deras fötter. Och motivet är så viktigt. Vad är vårt motiv för att göra det vi gör? Ibland tittar vi på varandra och säger att den personen gör så och så, det är fel. Okej, det finns saker som är uppenbarligen fel enligt Bibeln. Och de sakerna är väldigt tydliga. Men det är väldigt många saker som kanske inte nödvändigtvis är fel. Eller rätt. Det beror på våra motiv. Och vi kan inte döma egentligen någon som säger någonting. Och vi kan inte ens döma lärjungarna i deras förfrågan om de kunde få sitta på hans högra eller vänstra sida. För det är inte poängen, vi vet inte människors motiv. Men poängen är att Jesu motiv för att komma till denna värld var helt rätt. Han gav dem ett exempel. Varför? Jo, därför att vem var Jesus? Han var den andra personen i treenigheten. Han satt redan i det himmelska med Fadern och den helige Ande. En ohotad ställning. En värld som inte vi kan ens föreställa oss i vår vildaste fantasi. Det var hans värld. Därifrån kom han. Och han kom in i denna värld. Och i Filipperbrevet 2, verserna 6, 7 och 8, det så kallade kenosis sammanhanget, där han tömde sig själv. Och det betyder inte att han slutade att vara Gud, utan det betyder att han reserverade sig, eller han själv la på sig den begränsningen att han skulle inte använda sina gudomliga attribut under sin jordevandring, utan han skulle leva under naturlagarna, leva under Faderns plan och den helige Andes ledning och vara beroende och sårbar på alla sätt, precis som vi är. Men han var Gud, han fortsatte att vara Gud, men han la till denna mänsklighet till sin gudomlighet. Och det var den han levde i under sin jordvandring. Totalt beroende av omgivningen, totalt beroende av Gud. Och det var i denna ställning där han hade blivit en människa som lärjungarna också förstod att den här mannen som kom ifrån Fadern och är nu mitt ibland oss, han har inga falska motiv. Därför att människor har alltid falska motiv och vi ifrågasätter alltid varandra varför vi gör olika saker. Men han behövde de inte ställa den här frågan. Det här är annorlunda. Han har visat oss någonting annat. Alla andra ledare i världen, de använder sin makt på ett helt annat sätt. De förtrycker sina undersåtar. De sitter på stora troner och visar vilken makt de har. Men inte så med Jesus. Han var annorlunda. Och han säger här, när han har tvättat deras fötter, att ni har nu sett vad jag har gjort med er. Gör nu samma sak. Vad menar han? Jo, han menar, jag har gett er ett exempel. Inte bara det att från denna dag så ska ni överallt tvätta folks fötter. Utan han menar ett exempel i bemärkelsen att jag som är den levande guden som har kommit in i denna värld, jag har tagit rollen som en tjänare. Därför att det är där som människors potential kommer fram. Gör nu samma sak. Tjäna på samma sätt. Det är hans förmåga. Han förmår att skapa denna värld med blott ett ord. I första Mosebok och första kapitlet. Men denne samme Gud kommer nu in i denna värld. Inte för att sätta sig på en tron. Utan för att ta upp en handduk och tjäna människorna. Och han var den ultimata ledaren. Men ultimata ledaren är en tjänare. Som på det sättet tvättar andras fötter. Och det tredje och sista som vi vill nämna idag, förutom att vi blir medvetna som lärjungar om vår egen oförmåga, men också om hans förmåga, så blir vi också medvetna om vår förmåga i honom. Och i Filipperbrevet 4:13 står det att vi kan göra allt genom honom som ger oss kraft. Och vad gjorde lärjungarna för en upptäckt här? Dels när mamma frågade om de här platserna och Jesus undervisade dem. Dels när de var med honom precis innan påskmåltiden. Och han började att tvätta deras fötter. Vad var det för upptäckt han gjorde? Jo, det var att deras plats var inte på hans högra eller vänstra sida. Det var vid hans fötter. Och när de var vid hans fötter den här kvällen, när han undervisade dem och han betjänade dem, då upptäckte de att där fanns inte en tron, utan där fanns det en handduk. Och det var den handduken som han hade tagit upp och givit dem ett exempel. Och vi ser att från denna dag så följde de hans exempel. De blev lärjungar, de blev pelarna i den första församlingen som vi är ett resultat av när vi sitter här ikväll. Och jag tänkte på det här. Ja visst, Bibeln säger att vi ska regera med honom. I Uppenbarelseboken 2:26 står det att vi ska regera med honom i den tid som kommer. Men i den tid vi nu lever i så följer vi hans exempel. Och vi förväntar oss inte en tron. Vi förväntar oss bara att få sitta vid hans fötter. Att bli undervisade. Att få följa hans exempel. Att få ta upp en handduk. Precis som han gjorde. Och börja betjäna varandra. Och innan vi blir befordrade så ödmjukar vi oss. Och innan vi blir förhärligade så går vi igenom ett lidande. Det gjorde Kristus. Och ibland så tänker vi, jag avslutar med det här. Vi tänker att en tjänare, det är en person som är passiv. Det är en person som bara sitter rädd i ett hörn och väntar på att få en order som man utför därför att man är rädd för konsekvenserna. Men då har man inte rätt bild av en tjänare. Inte någon som tjänar Jesus Kristus. Därför att i takt med att ni vet hur det är i ett äktenskap. Ni vet hur det är i en familj. Ni vet hur det är i en vänskapsrelation. Ni vet hur det är i församlingen. Att när vi lär känna varandra steg efter steg så litar vi på varandra. Och vi behöver inte hela tiden titta på varenda liten detalj som görs. Och Jesus han litade på dem. Han gav dem mer och mer uppgifter och mer frihet. Och när Bibeln talar om att vi får våra pund att förvalta. Så åtminstone som jag ser det och förstår det. Så med dessa pund så kom det en otrolig frihet. Det står att mästaren reste bort. Han gav dem deras pund. Sen reste han bort. Och sen kom han tillbaks och höll räkenskap med dem. Hur de hade förvaltat dem. Men det indikerar för mig att det fanns väldigt stor frihet. Vi har som tjänare till Jesus Kristus väldigt stor frihet. Men vi ska inte missbruka den friheten. Vi känner hans hjärta. Vi frivilligt kommer till hans fötter och sitter där och lyssnar. Vi säger inte, åh idag ska jag sitta med dig på tronen. Vi sitter redan på tronen med honom i det himmelska i Efesierbrevet 2:6 i vår ställning. Men vi är utlånade av honom som ambassadörer i den här världen. Och som ambassadörer i denna värld har vi tagit upp handduken för att tjäna. Och jag tycker bara det är helt fantastiskt, denna upptäckt som lärjungarna gjorde. De upptäckte inte en tron. Utan en handduk. De upptäckte att det var inte det viktiga. Var inte den högra eller vänstra platsen vid Jesus. Utan det var vid hans fötter. Och där är vår plats. Och det finns ingen underbarare plats att vara än vid hans fötter. För att ta emot undervisning från honom. Så vi vill inte kräva en tron åt oss själva. Utan vi vill ha en handduk och följa hans exempel och tjäna. Amen. Jesus, vi tackar dig för de här tankarna runt vår plats som kristna. Tack Jesus att vi får vara dina
tjänare med stor frihet. Och du litar på oss. Du är inte över oss och flåsar oss i nacken ständigt och kräver och petar i allting. Utan du har gett oss ett stort mått av frihet i vår vandring. Men vi söker oss till dina förmån för vägledning och uppbyggelse och tröst och förmaning. Och var och när är vi vid dina fötter? Och det är vi när vi möts tillsammans. Därför att församlingen är din kropp på jorden. Du är huvudet. Här blir vi tjänade. Här tjänar vi varandra. Och Jesus, vi ber att du välsignar oss nu med dessa tankar i ditt namn. Amen. Mm.